Nu ska vi få lyssna på ett reportage från 1983. Det är Radio Värmland som har gjort det och det kallas för Önskereportaget. Och hur komiskt den låter så måste jag uttala om att det var en man som hette Schäfer i efternamn som önskade det här reportaget. Extra roligt med reportaget är att Lasse Söderberg, allas våran hundlasse, finns med. Lasse Söderberg, han var organisationens första ledarhundskonsulent. Och det blev han redan när det hette Det blindas förening.
Önskereportaget idag inleder vi på en gata i centrala Kristinehamn. Och framför mig så går Dan Andersson från Kristinehamn, 28 år gammal, som är blind. Och tätt in till honom på vänster sida så går ledarhunden Guidi som är 7 år. Meningen är att vi ska följa Dan och Guidi på en liten vandring i stan och se hur de tar sig fram. Och just nu har de passerat över ett övergångsställe och det gick väldigt smidigt för det var inga bilar där. Och de håller väldigt hög fart ska jag säga, det kanske hörs det, för jag hoppas vi hänger med i svängarna här i fortsättningen.
Ja, det ska alltså handla om ledarhundar i dagens önskereportage. Vi är som sagt i Kristinehamn och härifrån kom också det telefonsamtal som fick oss att välja just det här reportaget. Det var Hans Schäfer som ringde och talade med Sven Johansson i vår sändning i morse.
Jo, det är angående blindhundar och eller hundförare och hundar, ja.
Ja. Jag tänkte just på det här med att du bor i Kristinehamn och att du vill höra program om blindhundar. Har det något samband? Det finns ju en sån här blindskola i Kristinehamn.
Ja, det är inget samband. Jag känner inget sådär, men jag brukar se dem gående på gatan och ute i skärgården. Och det skulle vara intressant att veta hur de uppför sig när man inte ser dem och hur de behandlas, hundförarna är och alltihopa och sånt där. Det skulle vara, tror jag, vara intressant där.
Ja, jag tror det är en väldigt lång och besvärlig träning och utbildning som de här hundarna går igenom.
Ja, jag tror jag också. Men jag menar sen efteråt, för att man ser någon gå till bussen, någon går till affären och går på gatorna. För jag förutsätter att de blinda, de kanske ser någonting ljust och mörker. Men ändå, hundarna ska ju dock leda dem i viss mån hit och dit och hur de tränas, vad de vet, hundförarna så att säga. Mm.
Ja, frågan är alltså många kring hur det egentligen kommer sig att en hund så väl kan ta hand om en blind husse eller matte. Vi ska försöka räta ut en del av de här frågetecknen kring det här i dagens program. Vi ska, som ni hörde prov på i början av det här programmet, få träffa Dan Andersson och hunden Guidi och se hur de klarar sig i miljön i Kristinehamns innerstan. Hur går det ute i Kristinehamnstrafiken, Staffan och Dan?
Vi är på Spelmansgatan just nu och vi passerar förbi en bank här och här står direkt några hinder. Ja, det är egentligen inte hinder, men det är cyklar och det är lite besvärligt att parera dem här, men det går bra. De går vidare mot en gatukorsning som är Kungsgatan och där är det ju ganska mycket trafik. De stannar upp ibland, hunden stannar upp här, verkar tveka ibland. Nu stannar de vid övergångsstället. Och Dan håller alltså i en sele med vänsterhanden om hunden. Och nu går han ut där, det kommer bilar där, men de stannar snällt. Vi ska se om vi får följa efter här också. Nu vill hunden åt ett håll, de tvekar åt höger men de går åt vänster. Vi ska se om de ska fortsätta att följa Kungsgatan här. Det är ett nytt övergångsställe här. Hunden tittar där, några andra går över och nu går Dan och Guidi också över gatan och verkar följa. Och sen går de på i ett ganska högt tempo här och två som går bredvid flyttar på sig lite grann när de kommer. Och de håller ett ganska högt tempo. Jag ska se om jag kommer i fatt Dan här så kunde jag höra lite med dem här. Ja Dan, hur går det egentligen till när ni tar er fram så här smidigt ändå i stan?
Ja, det beror ju på Guidi i väldigt stor utsträckning. Det är ju hon som ser till att jag inte smäller ihop med saker och ting och folk. Och sen är det ju min sak att veta vart jag ska gå naturligtvis.
På vilket sätt visar hon dig det?
Ja, hon kan visa det genom en kroppsvridning. Kanske att hon bromsar upp lite grann och sen kör de på igen, för det kan ju helt plötsligt kan det ju bli precis tvärstopp och sen kanske det lättar upp igen, va? Det är ju trafiken kör ihop sig, va? Och då bromsar de upp lite grann och sen när det då tunnar ur, då går de, va?
Här var det väldigt tät trafik omkring oss och guiden stannade ett par gånger. Brukar hon göra det?
Ja, om hon inte ser någon möjlighet att ta sig ur situationen, då stannar hon till lite grann, så pass att det inte händer något.
Vad reagerar hunden på för anvisningar från dig då? Kan du säga bara så här att nu ska vi knalla till Konsum?
Inte direkt. De här signalerna som hunden reagerar på, det är ju mest det tidsbundet har jag kommit på. Tidsbundet till olika tider på dygnet. Och kanske lite vad man har för kläder på sig och så vidare. Så när man går till arbetet exempelvis. Tar jag på mig en jacka och tar med väskan då som man har till jobbet, då går hon käpprakt till arbetet.
Du har haft den här hunden i 6 år var det, va?
Ja.
Hur lång tid tog det innan du och hunden lärde känna varandra riktigt bra så ni kunde lita på varandra helt och hållet?
Ja, det är ju det som är problemet när man får en hund. Hur länge det dröjer innan man litar på hund, för att så länge man inte gör det så fungerar det inte bra. Och mig tog det väl kanske ett halvår ungefär.
Ja, Dan, du kan väl berätta om hur du fick din hund?
Jag fick ju min hund då för 6 år sedan, ganska exakt. Och på den tiden, nu har det ju blivit andra tider och lite bättre förhållanden. Så det kanske är bättre att redogöra för lite grann hur det går till idag när man får en hund.
Och det vet du förstås?
Ja då, det får man försöka hålla rätt på. Man får göra en ansökan. En skriftlig ansökan. Där man då kan föra fram vad man har för önskemål om ras. Och ja, tik eller hanhund. Nu är det ju mest tikar som blir ledarhundar. Och när man då fyller i den där ansökan så klart, skriver man hanhund så visst har man chans att få en, det har man.
Det är inte så många olika raser att dribbla mellan heller, om jag fattar det rätt.
Nej, det är schäfer, labrador och golden retriever. Och sen då den här sista varianten är chabradoren, korsningen mellan schäfer och labrador.
Du själv har en schäfer. När du gick utbildningen då, fann ni varandra direkt sådär att det här är den rätta hunden för dig, eller tog det lång tid?
Ja, det tog tid. Jag kom ju upp då till hundskolan och satt och väntade i den här lektionssalen. Jag hade faktiskt skrivit att jag ville ha en svart schäfer på den här ansökan. Och de kom in och talade om att det är 3 labradorer och 2 schäfrar på den här kursen och en är svart. Tänkte jag att det är ju inte min som är svart, tänkte jag, utan det är säkert någon annans. Men det var ju min som var svart, men den brydde sig inte värst mycket om mig. Det var, kändes ganska hopplöst faktiskt.
Ja, Staffan och Dan, nu ska jag berätta för er att nu har vi faktiskt lyckats få tag i Lasse Söderberg som är ledarhundsinstruktör uppe på hundskolan, Statens hundskola i Sollefteå. Hejsan Lasse!
Hej, hej! Det var roligt att höra er.
Ja, det var samma du.
Ja.
Ja, vi har börjat att tala lite om utbildning här, Lasse. Vi sa också inledningsvis, kanske innan du hörde oss, att Lasse Söderberg är en person som kan det här. Du har hållit på med ledarhundsutbildning i många år, Lasse.
Ja, det är sammanlagt 17 år i år som jag har hållit på. Och kan. Det är väl väldigt stora svårigheter just det här med hund. Och jag tror aldrig man kan lära sig riktigt det här.
Mm.
Den här varelsen är så pass komplicerad så att jag tror inte man klarar det på en mans ålder. Utan man får nog skulle få leva lite längre för att det verkligen kunna leva sig in i den här situationen med hund och människa.
När man talar om utbildning så funderar man ju, vem är det som behöver mest utbildning? Är det hunden eller är det husse eller matte?
Ja, det är ju så att hunden har ju, som jag hörde här nu, en grunddressyr på 4-5 månader. Och det betyder att hunden är ju endast på första trappsteget i den här utvecklingstrappan som jag kallar det för. Och vad den här hunden ska ta vägen någonstans i utvecklingen, hur bra den ska bli som hjälpmedel, ja, det blir beror helt och hållet på föraren. Ja, har man en bra ledarhund, då är det alltså en mycket bra förare som har alltså utvecklat hunden.
Mm.
Och när hunden så att säga är som bäst, ja, då måste den lämna det här jordelivet. Alltså det är så. Hundens liv är ju så väldigt kort och det är en utveckling under hela tiden.
Det är egentligen en väldig investering för en relativt sett ganska kort tid alltså.
Ja, den jobbar ju, kan ju jobba alltså 10 år. Om man tänker då på kan man betala för oberoende? Kan man betala för hälsa?
Mm.
Brukar jag ställa frågan och det kan man inte göra.
Nej.
Därför att majoriteten av de människor som söker ledarhund, de är alltså diabetiker. Alltså 80% av de som söker är alltså har sjukdomen diabetes. Och det är alltså oerhört viktigt att dessa människor får aktivitet.
Mm.
Och det får de genom hunden och samtidigt också, så då bygger de upp sin hälsa. De får leva länge och de får ett oberoende. Och det får ju alla som har ledarhund naturligtvis. Och det går alltså inte att köpa med pengar.
Nej. Vad säger Dan Andersson som väl fortfarande är med oss? Vad betyder hunden för dig?
Ja, den betyder ju att jag slipper att slå mig åtskilligt. Och den betyder också att man slipper bli offer för många människors larv. Med cyklar, bilar som är parkerade halvvägs på trottoarer. Man kan väl passa på att rikta en uppmaning till Kristinehamns alla slöa bilister vid handlaren exempelvis där borta där jag bor. Det är ju katastrofalt att folk kan vara så otroligt late så de parkerar på övergångsställen. När det faktiskt finns, om man kör runt hörnet så är det väldigt enkelt att gå 20 meter, men det har inte folk fatta.
Men då betyder en hund väldigt mycket för dig i det här sammanhanget. Du undviker sådana här faror på det viset alltså.
Ja, oftast märker man dem aldrig. Det är det som är finessen med hunden.
Lasse Söderberg, vi talade här tidigare just om att man använder labrador, man använder schäfer och så har man då tagit fram chabrador. Vem av de här är lämpligast som ledarhund och vad är det för egenskaper en ledarhund ska ha egentligen?
Ja, det här, vad som är väsentligt i hela det här spelet, jag kan säga, kallar för livsnerven i det här, det är ju att man placerar rätt hund på rätt människa och för hunden då lämplig miljö. Va? Om det då är en schäfer eller om det är en labrador eller en chabrador, det har egentligen ingen betydelse, därför att det är ju liksom mitt jobb det, att försöka att matcha in de här två varelserna tillsammans så att de ska kunna under alltså en 10-årsperiod kunna jobba tillsammans och få ett bra resultat. Vad som är viktigt naturligtvis för ledarhund, ja det är så många, många egenskaper. Men framförallt så måste den ju vara absolut nervstark. Den får ju inte vara rädd för skott eller för smällare, för det händer ju väldigt mycket nu. Den måste alltså kunna klara alla de störningar som kommer ifrån miljön som är ju enorma i dagens läge.
Så ni testar dem ganska grundligt i det här avseendet?
Ja, de här är ju handplockade alltså. Det betyder alltså att vi vet ju, vi som har gått tillsammans med hundar, vad vi ska ha för hundar som passar den synskadan. Mm. Sen är det ju också naturligtvis, de får ju inte vara för kraftiga, ha för hård kamplust och så vidare. För då är det väldigt svårt för en synskada att forma den hund. Den bör ligga på den veka sidan. Men det är som sagt, den måste också ha en väldigt god initiativförmåga. Alltså att kunna jobba framför föraren och, ska vi säga, så småningom lära sig att lösa uppgifter.
Men visst är det väl så, Lasse Söderberg, att det är olika temperament hos olika raser och som följaktligen gör dem mer eller mindre lämpliga i det här sammanhanget?
Det är just därför som jag säger det, att det är väldigt viktigt att jag får in alltså en förare som passar.
Mm.
Om vi tar chefen till exempel, så är det en ras som fordrar en mycket, mycket stark förare. Vad menar jag då med stark förare? Ja, det är både fysiskt och psykiskt. Men det räcker inte bara det, utan de måste ha en enorm anpassningsförmåga till sitt handikapp. De måste alltså vara flockledaren. För chefen är ju alltså, det vill säga, ett mycket kraftigt flockdjur som gör att den synskadade måste ha mycket stor inre kraft för att forma det, chefen. Och då blir det en mycket bra ledarhund. Mm. Och därför är vi ju kanske det mesta använder labradoren, därför att den är mycket lättare att forma för då de människor som aldrig överhuvudtaget har hållit på med hund förut. Mm. Och som kommer till oss. Och det betyder alltså att hela det här spelet kring så att säga människa och hund, så fordras det en väldigt lång erfarenhet för att kunna matcha in så att det passar.
Mm. En avslutande fråga till dig, Lasse Söderberg. Kan ni motsvara efterfrågan på ledarhundar idag? Ni utbildar 40 om året, berättade du för mig.
Ja, det var synsvarsrikt, för vem får alltså från staten, så får de för 40 stycken hundar. Skulle det vara så att vi ser att efterfrågan blir större, så säger ju också politikerna att då är det klart att då får vi, eller SRF får mera pengar för inköp av ledarhundar. Men i dagens läge så håller vi alltså en väntetid då på cirka mellan 6 månader och 12 månader. Och det är vad vi behöver för att dels den som ska ha hunden och vi kunna bedöma hur det ska vara. Va?
Mm.
Så att i dagens läge så räcker det till med 40, men jag är väl av den uppfattningen att kanske bara om en par, tre års period framåt, då kanske vi ligger kanske en krav på uppåt 50 stycken hundar och kanske mer.
Mm.
Men det får vi pengar för om så att säga efterfrågan blir tillräcklig.
Mm. Ska vi höra hur det går för Dan, Staffan och ledarhunden ute på stan? Klarar ni hindren?
Ja, nu är precis på väg över Kungsgatan mot Nya Kyrkogatan här, och det höll på att sluta lite illa. Cyklar är ett problem för att de hörs inte så mycket, och det är föraren som styr det där, så de höll på att få lite konflikt med ett par cyklar. Nu går de vidare förbi ett par tugge med automater, förbi ett tidningsställ, och det går utan problem. De går på fortfarande i ett väldigt högt tempo. De kommer fram här mot utanför Domus. Och där står det ett antal cyklar, och där hunden saktar ner då och går runt cykeln och för precis. Hunden vill inte in på Domus idag, men går förbi en cykel till, och då är den lite besvärliga gatan avklarad. Vi ska höra med Dan när jag kommer ifatt honom här. Hur i all sin dag kan ni hålla så högt tempo? Måste ni ha det?
Ja, det man får försöka hålla är ett bra arbetstempo. Går man för sakta så får hund så mycket annat att titta på. Då är jobbet helt plötsligt inte så svårt alls. Då är det jättelätt för henne, tror hon. Men det är då hon börjar att slarva, och då får man sig lite törner här och där. Men har man ett hyfsat högt tempo, då glider man igenom alla sådana här hinder.
Har hunden alltså egna idéer om vart ni ska ibland?
Ja, det har de. Som här... Du sa att hon inte skulle in på Domus, men det skulle hon visst, för det såg du inte. Men det drog alltså väldigt mycket, så jag fick förstärka det här att jag skulle förbi med ett kommando då.
Så det var det du som styrde alltså?
Ja, det var det.
Hon vill inte träffa andra hundar då?
Ja, det bryr hon sig inte om däremot.
Kommer ni fel någon gång då?
Det har väl hänt, ja. Det har det gjort.
Vad gör ni då?
Ja, då låter jag hunden gå. Förr eller senare känner jag igen mig.
Hur ska människor bete sig då för att det ska vara som bäst för er?
Ja, de behöver inte bete sig alls.
Men till exempel, kan de gå fram och hälsa på hunden?
Nej, det ska de ju absolut inte göra. Utan låt mig och hunden vara i fred helt enkelt. Det är det enda jag behöver.
Ja, och då ska vi ta och gå vidare mot Kjell. Du kanske har något mer att prata med Lasse Söderberg om?
Ja, Lasse är kvar här, så att välkomna tillbaka ni och välkomna in efter den här promenaden. Ja, Lasse Söderberg, när du hör den här stadsbilden från Kristinehamn, känner du igen dig?
Oh ja, det är ju så att jag lever ju med hundarna och förarna och har gått så mycket i alla städer i Sverige, städer och andra också små samhällen. Så att det är precis likadant jämt. Samma information får man från förarna. Och man ser det själv när man följer ekipagen. Vi slarvar väldigt mycket vid seende när det är cyklar. Det är bilar som är parkerade på trottoarer. Och vi springer mot rött ljus, vilket är naturligtvis enormt farligt därför att det blir gärna så att förarna följer med, alltså därför att de kan ju inte kontrollera om det är grönt eller rött, och inte hunden heller.
Nej, jag vill ta upp en myt här, och jag tror det är en myt i alla fall. Det är inte hunden som avgör till exempel om man ska gå på grönt eller rött då, eller om man ska gå över gatan, så det är inte hunden som avgör.
Nej.
Om det är en bil i farlig närhet och så vidare.
Det är föraren som avgör detta genom hörseln. Eller om det är akustiska signaler, då är det ju ingen konst, för då får han ju det tickljudet.
Det är därför cyklar blir så farliga till exempel.
Och det kan ju också vara så att det är signaler, men det finns inga akustiska signaler. Och det är då folk springer emot röd gubbe, då tror föraren att det är klart, och så följer han med. Och då kan det ju hända en olyckshändelse. Mm. Så att där vill jag nog säga att det är väldigt viktigt att det finns en kommunikation mellan gåtrafikanterna och förarna. Mm. Så att de pratar med varandra lite grann och kan ge tips och råd till vis med seende när det är klart att gå över gatan. Det är så bara att tänka sig att varsågod, nu är det klart. Så att den samspelet tycker jag ska bli betydligt bättre.
Mm.
Det har blivit naturligtvis betydligt bättre under de här åren som jag håller på, men det kan förbättras ytterligare.
Ja. Med det rådet till en bred allmänhet då. Så tackar vi dig, Lasse Söderberg, för den här pratstunden. Tack ska du ha.
Tack ska du ha. Det var väldigt roligt att få vara med.
Tack och hej. Ja, men därmed så ska vi avrunda härifrån Kristinehamn, Staffan Lindström, Kjell Gustafsson och Kenneth Karlsson. Och vår praktikant Mats, som tyvärr har efternamnet på, men som också har varit med och jobbat idag. Tack ska ni ha. Det här önskar reportaget till slut. Ni kan ringa till oss nästa måndag igen med nya idéer.